Hej och välkomna till Budskapet, en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan. Det här är inte bara en podd för personer som är vänster och kristna, utan också en podd för dig som är vänster utan att vara kristen eller kristen utan att vara vänster. Vi som gör den här podden tillsammans heter Henrik,
Elin
och Erik.
Det här är ju det sista avsnittet i vår första säsong, vilket är spännande. Bra jobbat oss. Vi tänkte kolla tillbaka lite på ämnena som vi har lyft under säsongen, men också sådär, vad hade vi för ambition när vi startade det här egentligen? Har vi nått dit? Vad tänker vi? Vad känner vi nu? Och kolla lite framåt vad vi tänker inför kommande säsonger. Spännande! Första frågan blir då, minns ni vad vi hade för ambition när vi drog igång det här? Eller hur? Elin, vad tänker du?
För det första tycker jag det känns väldigt länge sedan som vi började. Det var inte så farligt länge sedan. Jag kollade nu att vi släppte vårt första avsnitt i november. Så vi började väl spela in någon gång där innan. Men vad vi hade för ambitioner. Jag minns att jag pratade om kärlek i mitt första anförande. Men jag kommer faktiskt inte ihåg om det var någon ambition jag påstod att vi hade med podden.
Vad sa du då? Alltså, måste bara påminna just om kärlek.
Ja, någonting om liksom kärlek som grundbudskapet i den kristna tron och kanske som också grunden för den typ av vänsterpolitik jag tror på. Nej, men jag tänker att en ambition har väl varit att visa att det går utmärkt att vara kristen och vänster och att det kanske är det som är det rimligaste. Och det tycker jag väl att vi har gjort, eller?
Ja, absolut. Jag har hållit med oss hela tiden.
Nej, men för visst är det så. Vi har ju fått en del hurrarop från personer som har varit glada över att vi har gjort det här och som är glada över att vi har sagt saker som kanske skulle behöva sägas i fler sammanhang. Fler kristna sammanhang.
Ja, men verkligen. Ja, men mycket hurrarop från sekulärisar som tycker det är jättespännande och får liksom en ny bild av kyrkan. Mm. Och också många hurrarop från kristna som är i liksom, högerdominerande sammanhang.
Ja, men om vi då vill vara en kristen podd om vänsterpolitik och en vänsterpolitisk podd om kyrkan, det är ju ändå en ambition. Och lyckas vi liksom ge någonting både till kristna och sekulära så låter det toppen.
Verkligen.
Ja. Erik då, minns du dina drömmar?
Nej, men alltså det du sa nu Elin, det var i alla fall något som jag tänkte på ganska mycket när vi tänkte på den här podden, att ge både kristna och icke-troende eller sådana som inte är inne i kyrkan en plats att liksom landa lite och höra perspektiv och sådär. Så det är jättekul att det verkar ha varit så för vissa. Det är jätteroligt. Om man ska liksom göra det jätteenkelt så känns det har varit skönt att vi har kunnat både liksom rent av prata av oss om grejer. Lite terapi, lite terapeutiskt. Och sen också försöka liksom definiera lite saker, finna gemensamma ord för saker som vi liksom har försökt förstå och sen har kunnat fördjupa oss och lära oss av varandra. Det har varit jättekul. Men det som jag generellt tänkt på liksom innan vi började med podden var att det ska vara kul att minska det här gapet kanske mellan vad man ska säga då. Folk inom kyrkan som lutar vänster och folk utanför kyrkan som är engagerade liksom, i vänster. Och att både kanske att folk innanför kyrkan ska kunna liksom motivera sina tankar och liksom kunna sätta in dem i en större bild så. Men kanske också att folk utanför kyrkan ska kunna se kyrkan som en liksom det finns liksom en resurs här som kan vara liksom, ja men det finns, man kan vara liksom en resurs i vänsterfrågor, eller vad man säger. Mm. Att det finns någonting där som man kan motivera och engagera. Och att kristna är ju jättebra på det man i vänstern kallar organisering, till exempel.
Mm.
Väldigt många kristna kan göra saker med fötterna väldigt väl. Så. Och sen minns jag att jag pratade om just det här, att vikten av att vi behöver kalibrera om vad som är moraliska frågor och inte, liksom. Och vi kristna behöver kännas vid, som, eller liksom, man behöver känna oss som de som blir upprörda över ojämlikhet, att folk är fattiga, rasism. Det var lite sådana tankar jag tror jag hade när jag gick in i det. Och det känns som att vi har börjat vandra på den vägen.
Ja, men exakt. Den
vilken fin, fin sammanfattning.
Ja, verkligen. Jag minns, alltså, eller när vi pratade om så här, varför vill vi göra det här, då var det, jag tror det var Elin som sa att så här, visa att vänstern inte är så himla farlig. Mm-hmm. Att det liksom är så här,
okay, för kyrkan.
Ja, men typ att så här, vänstern är ganska snälla, eller vad det nu var, i meningen att så här, det är inte så hotfullt. Och som jag översatte i mitt huvud så handlar det om att så där minska någon slags främlingskap, öka en bekvämlighet att liksom definiera sig som vänster, men också föra fram liksom, marxistiska åsikter, och att det är fullt legitimt att göra det som kristen och liksom som ett resultat av en kristna tro på något vis. Och för att den plattformen fanns inte liksom, någon annanstans i kyrkan, säger jag, som snurrar runt ganska mycket, upplever jag att det där inte liksom kommer upp, fick utrymme och sånt där. Så att jag minns att jag hade ambitionen att den här podden skulle kunna få vara den plattformen där man utgår från att alla är goda, höll jag på att säga, men att alla är vänster. Vi har en förförståelse för det här och vi vill åt samma håll. Liksom. Att det inte den här starka normen kring vad som är politiskt och inte skulle kunna se annorlunda ut. Här. Och det tycker jag att vi har kommit, och det känns väldigt roligt. Och när jag tänker lite på så där, vad vi har lyft, så tycker jag att vi har visat också att där kristna behöver tycka till, kyrkan behöver tycka till om många mer saker än vad som är nu. Det är liksom att älska vår nästa, då handlar det inte bara om att det där, allt det där bra kyrkan alltid gör, som så här fattigdomsbekämpning och sånt, utan även liksom AI har ju vi pratat om. Liksom, att det drabbar utsatta och även så här kapitalism som en avgud. Och sånt. Så att jag gillar bredden vi har fått in. Den vill jag väldigt gärna värna framåt också.
Verkligen.
Mm. Men det är som du säger, Henrik, att vi har fått prata om vänsterpolitik utan att försvara det.
Mm, exakt så.
Vi har inte behövt argumentera för varför det är varför det går att vara vänsterkristen. Vi har bara utgått från att det är så det är.
Det var helt fel.
Ja, och det känns också kul med den här känslan att vi har börjat vandra. Vi är på väg någonstans. Så det är kul att så många vill lyssna och vill, liksom, vill vara med på färden. Tack för att ni gör det.
Ja, men jag tänker det finns en poäng att förtydliga för er som lyssnar som inte liksom kommer från frikyrkligt eller kristet håll. Att det är verkligen, det finns en beröringsskräck inom kyrkan för allt som kallas vänsterpolitik. Det har vi inte pratat så jättemycket om, men kanske kan bli ett framtida avsnitt hur det kom sig att det blev så.
Precis.
När vi tvärtom ser väldigt många överlappningar mellan kristen tro och vänsterpolitik.
Men jag tror att jag sa det i första avsnittet att jag länge definierade mig utanför liksom vänster-höger begrepp. Jag trodde på, jag ville jobba för bra grejer. Liksom. Jag vill inte liksom, man vill inte bli bränd som någon som var så här, någon så här vänsterperson.
Nej, just det.
Så du jobbade lite undercover.
Nej, alltså jag definierade mig själv inte som vänster då. Och den tendensen tror jag är inte ensam om liksom.
Nej, just det. Att man vill, för att man vet hur de är, vänster i gänget typ. Alltså något sånt, att det här riskerar att bli dömd på förhand, eller?
Ja, men alltså att jag liksom identifierade mig inte, för det första inte partipolitiskt liksom. Att jag tyckte det var riktigt så här lökigt att liksom vara med i ett parti och behöva liksom köpa ett paket så där.
Och det men kan också vi säga, det är det ju.
Ja, eller hur? Och där kanske vi tycker lite olika idag.
Ja, det kan vi kanske göra. Och det kanske vi kan prata om. Mm. Det hade varit jätteintressant.
Mm. Bra, nu får vi jättemycket uppslag inför säsong 2 redan här.
Alltså, hur läkigt är det att vara med i ett parti? Och hänvisa till det till partiet.
Men partiet. Det, jag tror att det var liksom, generellt den här grejen. Att det var, som kristen ansåg jag att det var något eftersträvansvärt att hålla sig över sådana där saker. Mm. Och även då kanske en explicit vänsteranalys. Det ska vara mer då baserat grundat till något annat. Men jag har nog tänkt om det där.
Men det där är intressant. Det vore spännande att prata mer om det framåt. För jag är ju också... Jag ska inte säga att jag har aldrig bangat för att identifiera mig som vänster. Liksom. Men jag har ofta inte gått med på att någon annan skulle säga att det är det jag är. Utan jag har sagt att men jag är kristen och då är det inte mitt fel att det betyder att jag är vänster. Liksom. Att så här, jag började som kristen och sen blev jag vänster. Alltså så att ha respekt för det, för det är liksom det rimliga vägen. Liksom.
Mm. Och det gick liksom automatiskt.
Ja, alltså det var inte mitt fel. Liksom. Ni kan lyssna på första avsnittet om ni vill höra om resan. Men jag tänker att det hänger ihop med det här. Vad ser som politiskt i kyrkan och inte? Och att liksom höger och kristen antar man ju att man är. Men att vara vänster är något apart. Vilket är intressant.
Nej, men precis. Jag tänkte också på det när Erik, när du sa att du inte ville ha liksom en label. Eller att det finns ju en sån grej att nej, men vi är bara kristna. Vi behöver inte identifiera oss på något annat sätt. Men det är en massa saker som förblir osynliga. Och högerpolitik förblir osynlig och uppfattas inte som politik alltid i kyrkan. Eller i samhället för den sakens skull. Det här är inget som är unikt för kyrkan.
Ja, visst. Men något annat, för du säger Elin att det känns som det var länge sedan vi startade den här podden. Mm. Det är ju att det känns som det var superlänge sedan vi fick en ny regering.
Mm.
Det känns som att de har...
It's been 84 years.
84 years av ökenvandring. Och så är det inte så himla länge. Men jag tycker att så här, om vi bara tänker lite vad har hänt politiskt under den här poddens gång. Så har det blivit så att vi har legat i tiden, fast vi inte har haft någon ambition av att så här, kommentera nytiden liksom, på en aktualitetspodd. Mm. Så har det ju blivit så i alla fall, för att det har hänt mycket saker som vi har lyft mer än andra. Vi hade ju någon tanke om att vi skulle liksom lyfta upp några områden nu och bara, det här har hänt också under den här poddens gång.
Det finns ju såklart jättemycket som vi inte har pratat om under poddens gång, som vi hade kunnat prata om. Men en liksom oerhört aktuell och liksom någonting som har, om jag kan tala för oss alla, har drabbat oss på olika sätt, men framförallt drabbat andra, är ju allt som har hänt sedan den 7 oktober. Och det har vi inte pratat om alls i podden. Och det behöver vi kanske inte göra heller. Jag tänker att det finns de som har vettigare saker att säga om det än vad vi har. Men jag nämner gärna det nu i sista avsnittet. Mm. Att det här är inte någonting som vi står oberörda inför. Och både det som hände den 7 oktober men sen också staten Israels urskiljningslösa mördande av palestinier och alla andra som befinner sig i Gaza och våldet som palestinier i Israel och Palestina och i diasporan upplever liksom varje dag. Och som har intensifierats nu. Det har vi inte pratat om. Men det är någonting som påverkar oss. Och som påverkar kyrkan också. Kyrkan är lite delad när det kommer till den här politiska frågan. Mm. Eller moraliska frågan kanske vi ska kalla det.
Ja.
Det är inte en fråga, det handlar om människors liv. Men det finns ju en hel del sionism i kyrkan. Mm. I vissa kyrkliga strömningar i alla fall.
Mm.
Som gör det känsligt att prata om detta.
Och det som blir resultatet av det, framförallt som 7 oktober, har ju framförallt en öronbedövande tystnad från många håll. Det är ännu lägre i tak än någonsin för vad man får tycka och tänka och säga och vad som ryms i ett samtal och sådär. Vilket man på ett sätt kanske får respektera, för att det här är ju en horribel liksom, situation för många. Men det är lätt att hamna i tystnadsfällan. Så jag känner något behov av att säga att, här, att vi inte har lyft det här i podden, är ju för att det finns så många andra kloka röster som man hellre kan lyssna på, om man säger så. För det här är också ett område där det finns så många experter som inte är det. Och då behöver inte vi också.
Nej.
Det har tillkommit många experter sedan 100 oktober, kan man säga.
Ja. Men för att haka på vad du sa tidigare, Erik, om så här att omdefiniera vad som är en moralisk fråga, så måste jag säga att jag tycker att det är helt oacceptabelt att man som kyrka och liksom kristna auktoriteter står tysta inför en sån här massaker och en sånt oerhört lidande. Det är omoraliskt att inte ta ställning.
Det är verkligen sant, den här frågan, att det har varit tyst från väldigt många predikstolar. Och jag fick också en fråga från min fru, som är van vid, speciellt nu under Ramadan, när väldigt många sådana här events hålls och det är väldigt mycket liksom fundraising för organisationer som jobbar med humanitärt stöd i Palestina och sådär. Den frågan är väldigt levande i den muslimska liksom communityn, och det är inte så att liksom imamer står upp och alltid säger saker, liksom gör saker politiska på det sättet, men min fru tyckte att det var lite kontrast kanske med hur, vad hon upplever kyrkan gör i den här frågan. Och kanske då pastor, jag tror att pastorer och präster i stor grad har velat hålla sig på en, kanske på en lite säkrare sida när det kommer till det här, eftersom det kan vara så splittrande. Men man ska också samtidigt säga att officiellt i alla fall så har de största, eller alla samfunden i Sverige ställt sig bakom till exempel eldupphör, omedelbar eldupphör, och att gisslan frigivs och att humanitärt stöd ska komma in. Så det är liksom, det är någonting. Men jag kanske hade tänkt mig att det skulle ha en större liksom verkan ute i det kristna samtalet, och att det skulle driva på kanske mer att fler tog initiativ utifrån det. På samfundsnivå kanske, och olika kyrkliga nivåer så. Det finns människor som gör mycket saker, men kanske inte liksom ur det, alltså från kyrkornas perspektiv, tycker jag. Eller från liksom den kyrkliga eller samfundsnivån. Så. Det tycker jag är lite, det skaver lite. Kanske.
Ja, men alltså det är ju på alla sätt så att den 7 oktober, allt som hänt sedan dess, och Israels invasion av Gaza har gjort den här neutraliteten man gärna vill hålla sig i, som någon sorts gosedjursfilt, har gjort den så orimlig. Och då blir man så osäker på, men vad gör vi nu då? När vi inte bara kan liksom säga något fluffigt. Det blir så absurt att bara säga, var snälla mot varandra i den här typen av situation. Så att jag kan förstå varför det finns en beröringsskräck, och det finns liksom massa bottnar i det, men jag tycker ändå inte att det duger liksom inte.
Men det speglar ju en generell rädsla för att ta ställning. Att det är lätt att säga vi ska vara goda mot varandra, men om vi ska, är vi för rättvisa, så måste vi ju ta politisk ställning. Även när det känns obekvämt.
Verkligen. Och kyrkan kan ju ha en roll, alltså att säga, liksom ta ställning för principer och värderingar i den här konflikten. Och samtidigt liksom hålla den här bryggan öppen för liksom möten över skiljelinjer, så att säga. Så att man måste inte ta exakt samma ställning som, alltså det finns olika sätt att ge sig in i den här frågan. Men kyrkan kan verkligen ha en sån fredsbyggande roll i det här. Som både säger här och nu, det här behövs och det här är inte okej. Sådär, men också kan peka mot framtiden, att det finns vägar framåt för både att folk ska hållas ansvariga, men också försoning längre fram.
Alltså, men det hör ju ihop.
Ja, verkligen. Alltså, och då, man kan inte prata om försoning utan då ansvarighet och sådär. Men att det finns, alltså kyrkan kan, måste kanske både kunna hålla, alltså säga vissa saker om det som händer här och nu, som en moralisk, liksom, det här är inte okej, liksom. Det som sker i Gaza, det är inte okej. Och sen så kan man också peka framåt när det kommer till liksom en fredsbyggande del, och försoning och ansvarighet. Och att folk ställs liksom ansvariga för vad de har gjort.
Men vi kanske kan tipsa ändå om ett poddavsnitt som vi har lyssnat på och gillat. Jag tänker på avsnittet om judisk vänster från Apans anatomi. Det, ni som inte har lyssnat på det redan kan ju lyssna på kloka röster där som har mer att säga om detta och om sionism än vad vi har.
Jag tänker att nu lovar jag att vi länkar till det avsnittet på Instagram. Så man får se om vi håller det löftet eller inte. Men det är billigt att lova grejer. Något annat som vi har ju fått politiskt skeende som vi har fått följa i realtid är ju attacken på biståndspolitiken och nedmonteringen av den samma. Erik, har du tankar kring detta? Du får säga pass.
Ja, nej men alltså om man säger så här. Vi pratade ju i det här tidiga avsnittet, eller vad man säger, hoten mot demokratin, om alltså de flera olika sätten som regeringen nu slår mot viktiga delar av civilsamhället som bär upp demokratin och bär upp mycket av det vi älskar med det här landet, så att säga. vi pratade då om folkbildning och alltså studieförbunden och sådär. Alltså folkhögskolorna och studieförbunden. Och en aspekt som vi kanske inte då nämnde jättemycket om var då biståndspolitiken, som är ju en annan del där civilsamhället har en jättestor roll. Regeringen har ju liksom satt igång en, vad de kallar då, en reformagenda som till stor del handlar om att minska civilsamhällets liksom roll och inflytande i biståndspolitiken och även liksom självständighet, kan man säga, i den här även i det här området kring biståndspolitik. Och det tyckte jag visade sig, sen vi spelade in det avsnittet om liksom hoten mot demokratin, så har de då satt igång massor av olika grejer i relation till liksom SIDA-biståndet då. SIDA är myndigheten som jobbar med utvecklings- och humanitärt bistånd. Och då regeringen satt igång en utredning som handlar om att SIDA ska, alltså huruvida de skulle ta över ansvaret från civilsamhällsorganisationer när det kommer till liksom förmedling av medel ut i världen till civilsamhällsorganisationer. Så i Sverige så finns ett speciellt anslag för svenska civilsamhällsorganisationer som har partners i andra länder. Och så jobbar de långsiktigt i partnerskap med varandra för förändring. Tänk liksom, de flesta liksom stora biståndsorganisationerna och civilsamhällsorganisationerna som vi känner. I kyrkvärlden så pratar vi Act Svenska Kyrkan, PMU, Läkarmissionen bland annat. Då tillsatte de här utredningen och de gjorde det med så snabba liksom tidsramar, så att SIDA kände sig tvingade nästan att agera så fort att de redan innan utredningen är klar så har de sagt att de har sagt upp alla avtalen som är inom det här civilsamhällsanslaget. Alltså fram till då 2024, eller de sa upp det då för liksom 2025 och framåt, så att alla organisationer som har då pågående avtal får nu avveckla sin verksamhet och eventuellt då söka om pengar 2025. De här organisationerna har ju fleråriga stöd och har jobbat fram projekt med sina partners och jobbar med liksom långsiktiga partnerskap. Så det här är liksom en enorm, jätte liksom ryckig vändning. Så. Vi pratar ungefär 2000 avtal som bara sades upp direkt så. Innan den här utredningen ens har liksom färdigställts. Samtidigt så kände SIDA sig liksom att de behövde dra ner på budgeten för civilsamhället med 300 miljoner. Alltså för att bara hantera den budgetnivån som de har fått från regeringen. Och det här är också, ska sägas, en regering som säger att de satsar på civilsamhället i biståndet. Och det här är också en av KDs paradgrejen, att så här, vi vill reformera biståndet, men vi vill satsa på civilsamhället. Det har ju, så är det ju inte. Och det har hänt massa andra saker, men det här är liksom några av de här stora punkterna som visar vilken ryckighet och kanske då alltså respektlöshet inför ingångna avtal till exempel som finns från regeringens håll eller från, så att säga. Och man ska säga då att konsekvenserna är väldigt liknande de som vi pratade om i det avsnittet om folkbildningen till exempel. Att när man då skär ner eller liksom försvåra förutsättningar för de här civilsamhällsorganisationerna i Sverige att utföra sitt arbete, så minskar man också deras roll i Sverige. De här organisationerna är liksom den kontakten vi svenskar får med biståndsarbete oftast. Vi kan väl alla kanske vittna om, eller liksom, om man går in i en kyrka, Svenska kyrkan, då får man lära sig om ACT, Svenska kyrkans arbete, alltså deras biståndsorganisation. Och det finns liksom engagerade på församlingsnivå och liksom, om man kollar på andra typer av organisationer, på liksom föreningsnivå över hela Sverige. Man gör insamlingar, man har liksom specifika projekt som man engagerar sig i andra länder. Man lär sig saker om det här. Liksom, det är så här som vi lär oss om omvärlden nästan, kan man säga, i Sverige. Den möjligheten minskar i och med det här. Och liksom, en sekundär effekt är också att den generella folkviljan när det kommer till att ge pengar till bistånd riskerar också att minska, eftersom det är civilsamhällsorganisationer i Sverige som också då ger den gemene person liksom exponering för allt gott som biståndet gör, kan man säga. Det är inte en kommunikationsavdelning på en myndighet som lyckas få ut det till människor ute i landet, utan det är liksom de här engagerade människorna i alla de här organisationerna som bidrar till att folk vet vad biståndet är och generellt tycker att det är en bra grej. För så är det faktiskt fortfarande, att folk tycker att det är en bra grej att vi har ett bistånd och att vi bör ha ett 1%-mål som regeringen har frångått. Så det är ungefär ännu en liksom vinkel på hur civilsamhället förhindras att göra det den kanske är väldigt bra på. Och vad det får för effekter. Så.
Ja, verkligen. Bra sammanfattat. Alltså en annan aspekt av det där, eller två saker jag tänker på nu. Dels en annan grej man gör, som jag tänker nog är ganska högt upp på regeringens agenda, är att man tar bort jättemånga kritiska röster. Som man inte vill ha, för att man vill få funka utan kritik. Och det andra som jag tänker att här, som det vore strategiskt kanske att jobba framåt, för att de här organisationerna som nu får så vansinnigt mycket mindre pengar, det är så många i kyrkan som älskar dem och som liksom har givit sina liv till dem, alltså PMU, diakoni och så vidare. Alltså var tydlig med att en röst på högen är en röst emot det här gänget som du alltid har samlat in pengar till varje gång.
Ja, jag hoppas folk fattar det.
Och där tänker jag att vi har ett jobb att göra, eller många har ett jobb att göra, att vara med på att det är så här det här hänger ihop. Liksom. Det här är liksom, det är väldigt strategiskt gjort av borgerligheten. Liksom.
Det är ideologiskt utifrån det perspektivet att, som vi har pratat om, att SD gillar inte ett fritt civilsamhälle.
Nej.
Och sen finns det också någon aspekt av en generell höger som gillar att, alltså, man tycker att såna här saker ska bära sig själva. Folk kan ge liksom välgörenhet, liksom att man ger till välgörenhet, men att regeringen kanske inte ska hålla på så mycket med det här när det kommer till biståndet så. Och sen ska man säga att den moderatledda liksom biståndspolitiken nu är ju väldigt präglad av att man ska främja svenska intressen och jobba i närområdet och sådär. Och det är liksom en tillbakagång. Om man har studerat eller om man har varit involverad i biståndspolitik tidigare, så vet man att det här är liksom ett återgång till gamla tider där det inte liksom generellt kanske funkade så lika bra med biståndet. Alltså för att det är inte så effektivt och transparent att börja liksom trycka in svenska affärsintressen i liksom hur man gör biståndet. Så.
Precis så.
Och det vet ju folk. Och det vet nog egentligen då Moderaterna också, om de kanske har läst lite bakåt i tiden.
Men det verkar som att folk som är intresserade av att göra världen bättre inte är med i Moderaterna. Eller? Det här know-howet verkar inte finnas där riktigt.
Men alltså det är ju tråkigt att de har inte så många liksom post Carl Bildt som kanske är så intresserad av utrikespolitik. Nej. Det är mer liksom inrikespolitik på den utrikespolitiska arenan.
Mm. Vi kan väl prata om isolationism i något kommande avsnitt, möjligen. Prata om varför högern hatar omvärlden. Klatsch i titeln. Ja. Ändå. Mm. Men apropå omvärlden då, och på sätt som vilken brygga, högern älskar omvärlden. Det här med NATO har jag inte, och inte heller. Vi har liksom lyft upp det lite i förbifarten i vissa avsnitt. Att Sverige numera är med en militär allians som styrs av USA tillsammans med Turkiet. Och det här var något som alla plötsligt bara älskade tanken på. Det har liksom hänt. Jag tror att vi var inne på det här när vi pratade avgudar. Och vi pratade
där är helt missat.
Nej, men också, vi pratade väl om fredsrörelsen i avsnittet om demokratihoten.
Precis, att fredsrörelsen också liksom systematiskt har monterats ner. Antagligen för
parallellt med att det har förberetts för Sveriges medlemskap i NATO.
Antagligen för att fredsrörelsen har varit en väldigt obekväm röst. Att säga, men jag trodde vi var överens om att det var dumt att döda varandra. Och då så drar man bort ett bidrag för att tysta en sån röst. Jag tycker det är en ganska rimlig slutsats som man skulle kunna dra. Men det som har hänt då, utifrån vårt perspektiv som en kristen vänsterpodd, är ju så här, vad det här väckte för reaktioner, eller kanske inte för reaktioner i kyrkan. Alltså, apropå tystnader så upplevde jag, alltså efter Rysslands invasion av Ukraina och det så här, men nu borde vi gå med i NATO, att folk var så här, ja.
Varför inte?
Det måste vi nog. Alltså, vad är alternativet? Och jag trodde att så här, doktrinen...
Vad är det värsta som kan hända?
Exakt. Jag trodde att doktrinen om det rättfärdiga kriget liksom inte var en grej längre. Jag trodde vi var överens om
det. Men det är det ju definitivt.
Att så här, du ska inte döda.
Nej, men vart är alla kristna vapenvägrare nu?
Jag fattar inte. Det känns som att de blir tagna på sängen. Liksom. Att så här, vi vägrar vapen och vi står upp för fred och inte döda. Så länge det faktiskt gäller. Eller så länge det inte är ryssen. Eller så, jag fattar inte.
Så länge vi inte ska gå med i den här pakten med en massa andra länder som innebär att de som tvingas göra militärtjänst i framtiden måste göra det under ännu mer ovissa och bizarra former.
Är det väldigt, väldigt märkligt.
Älskar din fiende. Så länge du inte hatar den
så länge USA eller Turkiet säger åt dig att du inte ska liksom. Nej, men det är tydligt hur allting liksom villkorats mot att vi måste få vara med i den här militäralliansen. Och jag tänker att vi inte kanske möjligen en expertpodd när det handlar om liksom realpolitik och säkerhetspolitik. Men jag tycker att man kan önska av kyrkan.
Vi är experter på kristen moral, skulle jag vilja säga.
Experter på kristen moral. Och någonstans så blir det... Det finns något tragiskt över en kyrka som överger liksom tanken på att det finns andra sätt att lösa konflikter än att slå på den som är dum tills den slutar att vara dum. Liksom. Det finns något ledsamt i att...
Ja, men inte bara slå på den som är dum, utan gå ihop med alla andra och slå på den tillsammans. Vad händer med hela liksom idén om att så här, Guds rike opererar på ett helt annat sätt än den här världen?
Men alltså, om man zoomar ut lite från just liksom, huruvida man får ihop NATO-frågan eller NATO-medlemskap med den kristna synen på säkerhetspolitik. Så här. Just grejen att saker händer så fort utan att kyrkan säger... Hörrni, har vi tänkt igenom det här? Det är också en sak. För att det är uppenbart, och nu också i och med inträdet, så hoppar det upp liksom frågor som inte är grundade i det liksom demokratiska samtalet alls. Alltså såklart med de här avtalen med USA kring liksom vad de kan göra på svensk mark, men också liksom, nu måste vi börja tänka på att värnpliktiga måste liksom kunna skickas till baltstaterna direkt. Och alltså det är så många så här praktiska aspekter som så har vi ju diskuterat här. Vill vi det här? Skulle vi diskutera kanske huruvida vi vill ha kärnvapen på svensk mark? Och om vi inte vill ha det, varför ställer vi inte sådana krav på medlemskapet?
Exakt.
Det är som att i Sverige måste vi liksom, om vi ska gå in i någonting så måste vi göra det helt och hållet eller liksom utan att liksom, vi måste vara liksom en så här, ja men det blir nästan så här nyttig idiotstämning eller vad man säger, alltså att man bara så här, nu ska vi bara följa allting som USA säger och gör i allt.
Precis.
Så. Och det är ju inte, det är liksom inte en, det kan inte vara en kristen liksom startpunkt i det här heller.
Nej, men jag skulle inte bli förvånad om vi ser en ny våg av kristna vapenvägrare. För liksom, det har jag varit, men det var inte så svårt för mig eftersom jag inte ens behövde mönstra. Liksom. För att jag sa,
wow,
att jag inte, för att jag sa att jag inte ville. Alltså det var liksom, jag gillar inte auktoriteter och inte krig. Och de bara, nej men kom inte hit då. Alltså jag har inte betalat ett högt pris för det. Men det kommer bli ett högre pris för det. Och där tror jag att det vore klokt om kyrkan började fundera lite hur vi gör det här. En annan intressant effekt av NATO-medlemskapet, det är alltså så här, alltså upprustning av infrastrukturen i Sverige, vilket jag tycker är spännande. Mm. Det har liksom varit superlänge att vänstern har varit här, vi måste rusta upp järnvägen. Och Moderaterna säger nej, ta bilen eller flyg. Och nu säger NATO, ni måste rusta upp er järnväg för att vi måste kunna flytta militärer. Mm. Och då säger de, ja, just det. Ja, det borde vi kanske göra.
Det ska vi verkligen göra.
Så. Ja, exakt. Ja, det har vi tänkt länge. För nu så är Erdogan det. Så nu så. Och lika som med sjukvården. Att vi är liksom helt underdimensionerade och sönderprivatiserade. Så att vi kan inte... Det blir så här, ja, vad gör ni nu då? Liksom. Ja.
Men det var ju verkligen skrattretande när det kom någon siffra. Så här, ni ska kunna ta så här många skadade soldater från östfronten om det blir krig. Och man bara... alltså gå in på en närakut eller en akutmottagning.
Det finns en app,
vi kan inte ta emot folk i fredstid.
Exakt,
på grund av nedskärningar.
De får använda KRY kanske.
Där finns det någonting så här, KRY för liksom krigsskadade på östfronten.
Nu sitter det någon sorts tech bro och lyssnar på det här och bara shit, det här är ju bra på riktigt.
Jättebra idé, här kan vi dra in pengar.
Här har vi någonting. KRY kan
Det finns ju, alltså KRY gjorde ju pengar på att de gjorde sådana här utomlands, eller vad säger man, utomregions faktureringar. Så att de kunde liksom, men hur blir det om man fakturerar liksom från fronten? Ja, men får jag hoppa in där, Henrik, just i den frågan, för att det är liksom, jag tror att frågan om liksom upprustning eller liksom investeringar i samhället har kommit på agendan igen på grund av NATO delvis. Och det är ju extremt bisarrt. Speciellt i den här frågan om vården, eftersom vi kommer från en pandemi när vårdpersonalen gjorde allt för oss. Och vi har fortfarande inte betalat tillbaka det.
Nej, därför. Och vi har glömt det. Hela samhället har glömt det redan.
Kom ihåg det. hur vårdpersonalen, liksom, vad de gjorde.
Och också att de larmade om att det här är ohållbart.
Mm. Ja, verkligen. Men det som är lite liksom, det som jag har följt också under vintervåren nu liksom, är den här frågan om, det har blivit lite mer diskussion om det finanspolitiska ramverket som man säger. Och det här med om vi ska fortsätta hålla oss kvar vid det här överskottsmålet som finns i Sverige. Handlar om ganska mycket att man ska liksom, vi ska fortsätta betala av på vår statsskuld ju. Men eftersom vi har så låg statsskuld så är det fler folk som säger, och liksom, det börjar bli liksom en bredare diskussion över höger-vänster-skalan också kring, vi kanske borde se över det och se att man kanske kan då låna till vissa investeringar i samhället som vi behöver. För vi har inte gjort någonting sen typ vi tre föddes. Liksom. Vi har bara liksom levt på lånade resurser nästan när det kommer till investeringar i liksom grundaspekter av samhället. Men då är det så här, högern gillar att vi ser över det här ramverket. Dels för att liksom man ska kunna investera kanske i liksom militären och infrastruktur relaterat till det. Och vänstern har pratat om det länge för att vi behöver en upprustning av, alltså både liksom aspekter med klimatinvesteringar. Vi behöver göra om hela samhället i grunden när det kommer till det. Och liksom infrastrukturen och andra aspekter. Och det tror jag är en fråga som vi får följa lite och kanske prata mer om framåt. För att det är liksom en sån här knäckfråga. Jag tycker det är kul när det kommer upp en fråga som är verkligen så här vänster höger och en fråga som vänstern borde liksom vara bäst på. Mm. För att man har pratat, alltså, i alla fall i den breda vänstern så pratar man ganska mycket om så här, vi behöver mer resurser, vi behöver sluta med systemet som skapar nedskärningar hela tiden.
Mm.
Och vi behöver återinvestera och ge folk i offentlig sektor en bra arbetsmiljö till exempel.
Mm.
Så det blir spännande tycker jag att se framåt också.
Mm. Jag menar, man kan väl tänka sig att det vore ju spännande att gräva lite mer i det i ett kommande avsnitt, möjligen.
Kanske det.
Alla får inte gå sig av det finanspolitiska ramverket. Men apropå något som vi har lyft tidigare i podden så är det att så här, kyrkans ekonomiska analys är oftast ganska grund. Vi hade kanske unnat oss att liksom orientera oss i fler frågor än bara fair trade.
Oj.
Snap.
Äntligen fick jag.
Hur länge har du hållit på den här?
Fair trade. Jag älskar fair trade. Jag tycker det är toppen. Jag tror att man kan kosta på sig att vara mer radikal ibland.
Mm.
Sa han försiktigt.
Mm.
Precis. Men vad tänker vi om kommande säsong då? Om vi tittar framåt. Säsong 2 med buller och bång.
Men kanske som vi sa inledningsvis, så låta våra olikheter ta med plats.
Mm, ja.
Ja, men jag tycker det är...
Det är tyst.
Alltså, jag är nervöst. Ja.
Nej, men alltså, jag tycker det har varit... Det roliga med säsongen har varit verkligen lära sig av varandra. Eftersom vi har kunnat liksom djupdyka i vissa ämnen och liksom lyssna in varandra.
Mm.
Och sen så... Eller också en liten lära känna period också i... Att vi har liksom kunnat samtala väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Mer än vad vi gjort innan som den här trion.
Mm,
och därför så det liksom utkristalliserar sig också liksom att vi har lite olika ingångar och förståelse av liksom, in i liksom vänsterbegreppen och sådär. Mm. Och det tycker jag vi ska fortsätta att liksom försöka liksom grotta i och se som något som är kul liksom.
Ja, men exakt. Ja, men att visa att så här, det är inte så himla farligt att inte hålla med varandra. Man har utrymme att prata om sådana här saker på ett vettigt sätt. Det är liksom en del av en sund kyrka och en sund vänster. Är att man får diskutera och stöta och blöta och hjälpa varandra framåt. Ibland kommer det anklagelser om att vänstern bara håller varandra om ryggen. Och det är så här, har du något annat sätt att visa att du aldrig har varit i ett vänstersammanhang? Det är liksom en folksport. På något vis att kritisera varandra. Liksom.
Där kanske kyrkan kan lära sig någonting. För kyrkan blir ju mer rättfärdigt och anklagad för att vara en liksom, konsensuskultur. Mm. Där man bara ska hålla med varandra och ha det trevligt hela tiden.
Ja, men exakt. Så,
så men det vi får väl leda med exempel.
Exakt. Spännande. Ja, mer gräl på redaktionen.
men Erik, du lyfter ju fram någonting som jag är osäker på om vi har liksom, varit så tydliga med. Nämligen att vi inte brukade ses så här innan började spela in den här podden. Alltså vi tre har inte varit en trio innan.
Nej. Och vad vackert. Vi är en trio.
Det är ändå stort på något vis.
Nej, men exakt. Så är det.
Så det har ju verkligen varit en lärarkännande-period under de här 10 avsnitten.
Ja.
Ja, men exakt. Vilket har varit väldigt, väldigt roligt. Det ska också bli kul att se säsong 2. En sak som vi har pratat om som blir av är ju att det kommer dyka upp lite gäster. Kan man hitta.
Vi hoppas att det är någon som vill vara med.
Folk som hör av sig och säger, kan inte jag få vara med här? Och folk som vi tänker, borde inte du vara med här? Så det ska vi liksom pröva och experimentera framåt med lite.
Vi har ju en önskelista med gäster som vi skulle vilja bjuda in.
Så det blir spännande. Och jag tänker att vi försöker hålla fast vid vår ambition som har varit sedan tidigare. En kristen podd för vänstern och en vänsterpodd för kyrkan.
Mm. Eller vad vi kan säga. Typ så.
Om vi säger.
Något sånt. Nej, men något som jag verkligen uppskattat är just den här möjligheten att få lära sig. För det är också värt att säga att vi är ju inte experter på samma saker. Så jag tyckte det var en fröjd att också få lära mig mer om saker. Så just den här folkbildande aspekterna av den här podden tänker jag verkligen ser jag fram emot i säsong 2.
Ja, och även om ingen annan skulle lyssna på den här podden så lär ju vi oss av varann.
Och
kan olika saker och är intresserade av olika saker och har lite olika ingångar. Det är ju väldigt fint.
Det är väldigt, väldigt fint. Och jag tänker också att man kan komma med en stadig önskan att önska ämnen för all del, ni som lyssnar. I DM eller andra kanaler eller sådär. Önska gäster, ämnen, teman. Det kan handla om kommentera det här som precis har hänt, eller det här begreppet, kan ni dyka lite i det? Eller det här skyldet?
Ja, eller ja. Bara. Precis. Och sen att återgå till vårt poddnamn, budskapet. Det är också en så här, om man vill knyta upp säcken lite, att jag personligen har tänker att jag skulle vilja bli bättre och bättre på så här, vad är det jag verkligen vill säga om jag får lite tid att säga någonting? Vad är det jag verkligen vill säga? Och det är också en liten påminnelse att så här, vi, när man väl får en möjlighet att säga någonting, då ska man inte liksom slösa bort det. Typ. Sen, då ska man tänka så här, vad är det verkligen som är kärnfullt? Och det är en utmaning, alltså det måste man öva sig på lite. Och jag hoppas att det framkommer mer och mer att så här, vi vill få fram ett budskap här i varje avsnitt och generellt som podd.
Här någonstans i allting som jag har sagt så har vi kanske säsongens budskap då. Att vi gör det här tillsammans, vi tror kyrkan behöver vänstern, vi tror vänstern behöver kyrkan också för den delen. Tack för att ni har lyssnat på oss under den här säsongen. Vi hoppas att ni vill fortsätta lyssna på oss framåt. Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är via Instagram, budskapet podcast heter vi där. Det kanske blir ett lite längre uppehåll nu tills säsong 2 rullar igång. Så håll utkik där på Instagram. Kanske vågar vi oss ut på Facebook också. Vem vet. Tills dess, gå i frid och kärna varandra med glädje.